Det är dags att snacka om spel. Hur många spel har du, David?
Vilka spel har jag inte, Jakob?
jag tror att du saknar många spel.
Jag har alla spel.
Dennis, hur många spel har du?
Massor. Okay. Massor.
Elin, har du spel?
Två.
Nej.
Alla barn, välkomna till PodPaj, Pixelpajs helt egna spelpodcast, där vi snackar om spel och annat skit som ni inte kan få någon annanstans, därför att ni vet inte hur en mobil funkar. Idag har vi med oss David Erlind.
Nej.
Elin, fan jag har glömt ditt namn. Det är typ den bästa podcasten någonsin redan. Elin, vad är ditt efternamn?
Lundström.
Tack, Elin Lundström. Välkommen.
Tack.
Catchphrasen där, bra.
Ja.
Och sen till sist, förutom mig då såklart, så har vi med oss Dennis Wiklund, den vackre pojken ifrån Fne.
Min katt har långa morrhår.
Okej, och så är det såklart jag, er trevliga pojke. Jag vet inte, vad kallar man det? Kallar man det för host eller kallar man det för...
Hunk.
Höst.
Hunk, okej. Okay. Er pixelhunk, Jakob Andersson. Och så är det helt enkelt. Hej allihop. Det här är vår första spelpodcast någonsin. Visst känns det lite spänt, va?
Ja, måtte det vara vår sista alltså.
Ja, precis. Förhoppningsvis så är det någon som kommer tycka det är jättetrevligt och någon som kommer tycka att det är skithemskt. Lämna en recension. Så, jag tänkte, hur ska vi börja det här? Vem vill berätta om allting? Jag tycker vi ska berätta lite om allt skit. Allt som vi har här. Du vet, vem fan är du, David? Till exempel.
Vem är jag?
Ja, du kan berätta om dig själv, tänkte jag.
Ja, du vet ju hur jag tycker om att få den frågan. Men fair enough, för de nya lyssnarnas skull. Sure, jag tänker berätta vem jag är.
Men bara den här gången.
Jag är en spelkritiker på YouTube under namnet Polygon Prettot som ganska nyligen gick med PixelPaj. Utöver att göra jätteoseriösa recensioner för PixelPaj så gör jag lite längre, mer djupanalytiska videor på min egen kanal. Jag skriver om både film och spel på en sajt som heter Popmani. Och jag började nyligen göra videor för en sajt som heter Slutet.nu som ni borde kolla upp.
Håll käften. Förlåt David, det var jättebra. Det var den bästa introduktionen jag någonsin fått.
Jag övade på den i 5 timmar.
Jag kan tänka mig det. Så, vi har också med oss som sagt Elin Lundström.
Ja.
Vad fan, vem tusan är du?
Ja du, allting började en onsdagskväll den 16 augusti 1995. Då föddes jag.
Nu går vi långt tillbaka.
Ja, okay, ja. Nej, men jag gillar tv-spel.
Typ. Okej, okay, tack. Ja. Vi ses.
Hej då.
Nej, men det är nog viktigast att vi introducerar Elin för att de som ändå har följt PixelPaj under en längre tid, inte ens de vet ju vem Elin är.
Nej. Inte ens jag vet vem Elin är.
Nej, ingen vet vem Elin är. Vad gör du här ens?
Hon bara kom in i liksom vårt Skype-samtal och sen så tänkte vi, ja, nej men det är väl helt okej.
Vi kör på det.
Ja, precis. Du bara, det är laggat.
Nej, men jag gillar spel som typ Saints Row, Animal Crossing, såna spel.
Precis, de bästa spelen.
Ja.
Speciellt Animal Crossing.
Ja.
Så det är ju, just nu så är hon med i podcasten därför att det hade blivit väldigt, väldigt mycket penisfest här. Om det hade varit så att vi bara var män. Alltså, det är väl tänkt att hon ska göra någonting förr eller senare på Pixapie utöver detta. Och om inte det så är hon vår trevliga podcast-människa.
Ja.
För evigt.
Fantastiskt.
Det är ett kontrakt.
För mig aldrig.
Och då ska vi se. Så har vi med oss Dennis också ju. Dennis,
jajamän.
Som alla borde känna igen, kanske.
Ja, alla vet vem jag är.
Alla vet vem du är.
Vi behöver inte göra det här.
Nej, du kan skita i det. Går vi hem.
Ja, nej, jag är den norrländske charmören.
Den enda.
Nej, jag gör en serie på Pixelpie som heter Kommer du ihåg? Där jag...
Kommer du ihåg?
Kommer du ihåg grejer från förr i världen.
Så att andra slipper.
Precis.
Lite så.
Jag är gammal som fan.
Hur gammal är du egentligen?
Nej, det vill du inte veta.
Jag tänker gissa på 45.
Okej, tack.
Nu gissar jag på 85.
Han är vårt, vårt gammalt troll.
No.
Där uppåt landet.
Jag kan se under en sten.
27.
Ja. Jag kan se mig där i bo i en liksom, liten skog där ute i ett sånt här litet stenhus. Och du kommer ut där och mossa på ryggen och en svamp. Och du bara liksom så här...
Det är ganska nära sanningen faktiskt. Åh, jävlar.
Det är så det är där uppe i Umeå.
Jag bor inte i Umeå.
Klart du gör.
Jag vet inte alla norrlänningar i Umeå.
Jag vet att du inte bor i Umeå, men det är jätteroligt att säga det.
Hata Löven.
Det är bra. Och jag är Jakob Andersson, som förhoppningsvis ingen känner till. Jo, men klart ni gör. Jag är ju
alla
kändis. Det sa någon till mig en gång.
Du var fan på guldtuben.
Ja, precis, jag var på guldtuben. Åh, ingen kände igen mig.
Jag skrattar åt
det. För det är inte riktigt... Du vet, publiken där är en rätt så annan typ. Väldigt mycket unga tjejer. Som antagligen inte riktigt bryr sig.
Ja, man kanske ska ju åka dit ändå då.
Ja, men för fan. Du är ju sån. Jag är ju grundaren av Pixapie, så jag gör allt material på Pixapie som inte är det andra.
Nej, han gör faktiskt allt egentligen.
Mer eller mindre.
Vi är Jakob allihopa.
Ja.
Han lider av en personlighetsklyvning, eller flera klyvningar.
Ja. Så det,
han har tre laptops som han sitter med nu.
Fyra stycken.
Ja, fyra stycken.
Jag måste säga, Jakob, du är grymt bra. Du är grymt bra på att ändra din röst, måste jag ju säga. Det måste jag ju cred för.
Buktaleri.
Det är inte riktigt samma sak.
Klart det är. Det är perfekt. Så det är därför jag kan tala i mun med mig själv. Du vet, liksom, jag kan göra röster med munnen och sen så buktalar jag lite. Men vet ni vad? Jag tycker att detta är nog med introduktion. Jag tycker vi drar igång direkt och bara säger
dra igång, du, som man sa i Beyblade.
Sexy.
Precis, dra ska igång, vi dra motherfucker.
Nej, men Elin.
Nu är vi inne i vår lilla diskussionsdel, pratgrej. Och hur detta funkar är helt enkelt att vi har valt ut en massa roliga, trevliga ämnen här. Både nyheter och andra saker som vi tänkte helt enkelt diskutera i det här fantastiska podcasten. Och först ut har vi David Erelind, den trevliga pojken från Irland. Vill du ta upp detta ämnet? Jag tänkte att du skulle få berätta.
Jag tycker att trevlig pojke är lite av en överdrift, men fair enough.
Jag måste göra det lite glammigt.
Ja, det är precis sant.
Ja, det måste vara fint.
Ja, här är det fint. Fin stämning och alla älskar varandra och inga har kläder på sig.
Precis. Det är en sån podcast nu. No clothes allowed.
För att komma till samtalsämnet då.
Ja.
För inte så länge sedan så utannonserade Nintendo och Tecmo att det kommer ett nytt Fatal Frame. För de som inte vet vad Fatal Frame är för någonting, så är det en serie skräckspel som handlar om att du som huvudrollsinnehavare går runt med en kamera som har förmågan att plåta och ha ihjäl spöken. Det låter jättekonstigt. Men
jag önskar att min kamera kunde göra det.
Du får köpa en Canon. De är ganska bra på det här, faktiskt.
Ja. Nikon är inte lika bra med det där liksom övernaturliga. De är lite bättre med typ aliens och så.
Ja, precis.
De fångar liksom UFOs rätt så bra. De är lite snabbare.
Tack för tipset.
Ja, det är min erfarenhet av det.
Ja, precis.
Ja, precis. Så köp en Canon allihopa, det är vad vi försöker säga. Och det här spelet, nästa Fatal Frame, som då antagligen kommer kallas för Fatal Frame 5, eftersom att det finns 5 i ordningen, kommer exklusivt till Wii U.
Oh!
Och det här är någonting som väldigt många fans av serien har efterfrågat, jag inkluderade, även fast jag inte är direkt fan på det sättet. Men anledningen till att så många fans vill ha den till just den konsolen är för att handkontrollen, som vi alla känner till, har ju en touchscreen och en kamera. Som, ja, det säger sig självt. Den har en kamera. Den är briljant för att plåta spöken med.
Man tittar bara i skärmen och sen så helt plötsligt bara puff, så har man bilder där. Det är ju helt exakt. Otroligt. Den är ju lite gjord för det där. För just där, jag vet inte riktigt varför fans har frågat efter det dock. Därför att de gjorde ju ett typ, var det inte ett Fatal Frame som kom till 3DS?
Ja.
Som var dassigt som fan.
Alltså det byggde ju också jättemycket på att man skulle använda typ sin egen hemmamiljö som spelmiljö.
Just det, så var det.
Det var
just...
den här jättemånga överambitiösa idéer som till sist inte riktigt gick hem. Men i det här spelet så lär man ju bara sitta framför tvn och gå runt i sitt hus med Wii U-dosan liksom.
Det är inte så läskigt att gå runt i sitt eget hus och plåta spöken i dagsljus, för jag menar...
Nej, precis. För man såg ju i dagsljus också liksom.
Ja, men antagligen, för jag menar, jag tvivlar starkt på att 3DS-kameran är tillräckligt bra för att kunna liksom plåta i mörkret.
Nej, precis.
Liksom augmented reality och allt det där. Jag tror inte det. Så kanske inte så optimalt liksom gå runt där i dagsljus och bara åh, kolla, det är ett spöke!
Det spelet hade några bra idéer. För er som inte vet så heter det Spirit Camera. Det hade några bra idéer. Ja, det fick inte ens heta Fatal Frame. Fick inte bära samma namn som resten av spelen. Men å andra sidan så säger de att det är en slags spin-off, men det är, let's face it, det är precis samma koncept.
Fatal Frame låter dock väldigt, väldigt mycket bättre och väldigt mycket farligare än Spirit Camera.
Ja, minst sagt. Men här är grejen också. Något som kan förvirra vissa. Vissa av er kanske tänker, nej men vänta nu. Det finns ju liknande spel som heter Project Zero. Grejen är den att det är samma spel. De heter Project Zero i Europa. Because God knows why. För att det låter som en ofärdig titel. Men så är det. Och jag kallar det för Fatal Frame istället för att, let's face it, en bättre titel.
Och för att det låter som att det faktiskt har någonting med fotografi att göra.
Ja, samt att själva Fatal Frame, det är ju någonting som faktiskt finns med i spelen. Medan Project Zero inte har ett piss med spelen att göra.
Project Zero, vad fan betyder det? Ja, men du vet, när man har 0 frames per second så blir det en bild.
What?
Det är inte en frame.
0 frames.
Det är 0 frames. Det är bra. Men jag tänkte på det här, tydligen så är det ju Nintendo som publicerar den här, det här spelet.
Exakt.
Och det är ju, det är lite intressant, just eftersom Nintendo själva är ju typ de enda som faktiskt släpper spel på Wii U nu, därför att ingen vågar
som
ens...
Som är värd att ha.
Nej, men precis, nej, men ingen vågar ens röra maskinen med en typ 5 meter lång påle ju för helvete. Alltså, ja men det är verkligen så, ingen vill gå i närheten av Wii U. EA vill inte göra spel på den. Och det, då
ja,
är det
men
liksom
det kan
så,
vara lite galt för.
Man bara, oj, jaha. Vad fan. just det här att de har ju redan publicerat, eller ska publicera några andra spel också. De publicerar även Bayonetta 2.
Mm, precis.
Vad var det nu mer jag tänkte på? Äger de Monolith Soft? De som gör det här nya X och de gjorde vad heter det? Xenoblade till Wii.
Ja.
För de publicerar ju den skiten också oavsett. Jag uppfattade som att de bara publicerar grejen. Men, om de äger skiten så whatever. Hur som helst, det här innebär ju helt enkelt att de pungar ut pengarna för att de här spelen ska bli gjorda överhuvudtaget. Och som bekant så är ju inte Bayonetta deras serie och Fate of Frame är inte heller deras serie. Jag tycker detta är lite spännande. Just eftersom jag tror att det här är lite vad Nintendo måste göra i och med att ingen vill röra maskinen. Jag vet inte, vad tror ni om just det hela?
Du tänkte att de ska ge någonting som ingen annan har till sin maskin?
Lite så. För just det här Bayonetta 2 exempelvis, ett spel som ingen annan vågade ta sig till liksom. Och Nintendo bara, ja men här. Här får ni lite av våra Wii-pengar. Bara öppna bankvalvet.
Our Wii-monies.
Ja, men precis. De bara öppnar bankvalvet liksom så bara, och så bara rinner ut pengar. Och
ja, det är som Gringotts-valvet. Säg en siffra så ska jag skriva upp det här.
Nej, men ungefär. Jag tycker det är lite intressant. För man börjar ju tänka lite sådär, vilka andra serier skulle de kunna ta liksom under armen sådär och bara liksom, jag kom här, ingen annan vill ha Fate of Frame och det där, så kom hit, kom bara, detta är enda stället ni kan få skiten på, så snälla. Alltså det är lite som att de försöker nå en marknad som ingen annan vill ha.
Ja, för de
alltså,
har
det
ju ingen...
en väldigt begränsad marknad.
Jo, det blir det.
De har ju ingen målgrupp längre, det är ju det som problemet, för de vill ju nå hardcore konsumenterna helt enkelt. Det var ju det som var tanken, att de ville ha mer third party support. Och det fick de inte i slutändan. Så att vad de måste göra nu, det är som du säger, de måste fiska lite efter, inte nödvändigtvis bottennapp, men serier som ingen annan riktigt har lagt en tanke på. Så nu har de Bayonetta 2, de har ett nytt Fatal Frame på gång, och liksom det känns som att det är så här de måste fortsätta för att Wii U överhuvudtaget ska vara relevant de nästkommande åren.
Ja.
För även om, jag menar, let's face it, Mario Kart 8 kommer sälja, Smash Bros kommer sälja, ett HD Zelda kommer sälja, liksom, de har fortfarande de här spelen som kommer sälja i kanske i all evighet, men man kan ju inte förlita sig på att enbart de ska föra konsolen framåt.
Nej, absolut inte, och jag tror lite det, om det är någonting som Nintendo måste typ ta sig ur ifrån just nu, som är ett skitstort problem, det är att de måste ta till sig lite mer av sina andra grejer. För jag menar, just nu har det varit väldigt så här bara, vi gör ett Mario till. Och sen, vi gör ett Donkey Kong till. Och de har gjort en jävla massa plattformsspel. Det känns lite så här bara, men skulle ni inte liksom kunna, jag vet inte, nu när inte maskinen säljer särskilt mycket, vad säger som att typ bara pröva att kanske göra typ F-Zero, jag menar, ni har pengar till det, så... Hallå, jag menar, det gick rätt bra på GameCube när ni liksom försökte, ni vet, göra jättemånga olika serier istället för att bara göra det där.
Vore trevligt om de också försökte utnyttja gimmicken som de har, för det känns lite typiskt Nintendo på något sätt att de skapar en gimmick, men de funderar inte riktigt på vad de vill göra med den förrän efter att konsolen har lanserats. Och det är ju ett bevis på, hur var det med Mario Kart 8? Jag vet inte om de har ändrat på det, men det är så här,
de har ändrat det. De har ändrat det nu. Där är en karta nu. Vilket är betydligt mycket bättre än vad det är. Om ni inte visste det, så innan, under de här första E3-demorna, så på skärmen då på Wii U-kontrollen i Mario Kart 8, så var där en tuta.
Nej!
Nej!
Vad tycker du om det här, Elin? Jag tyckte du bara...
Jag vill ha en tuta! Varför tog du bort det?
Jag tror Nintendo visste vad de gjorde där och vi bara typ är dumma i huvudet. Elin, du verkar veta magin här.
Jag vill ha tuta!
Jag tror den är kvar.
Jag tror vi har hittat den enda konsumenten som fortfarande vill ha kvar tutan.
Det här är jättefascinerande. Det finns en tuta i de andra Mario Kart-spelen.
Va?
Det finns väl inte en tuta i de andra Mario Kart-spelen?
Jo, jag tror att det är några om du typ trycker på någon knapp.
Ja, men visst gör
det. I Double Dash tror jag det fanns en tuta. Mm.
Tänk om jag hade vetat det tidigare.
Tänk om.
Livet hade varit så mycket bättre.
Det hade blivit så mycket roligare då.
Beep, 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 beep. Ja, men det är ju lite som, ni vet, någonstans där Nintendo innoverade med just det där med att tuta. Om ni har spelat Mario Party-spelen.
Ja.
Jag vet inte.
Ja.
Och jag vet inte om det är i alla. Men i alla fall i de senaste så om du trycker på typ R-knappen på GameCube-kontrollen så säger din karaktär som du spelar någonting. Så typ du kan peppra den knappen och så sitter typ Wario och säger jaha, 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 jaha.
Men så kan man väl göra i alla Mario Party?
Ja, så kan man göra i alla jag spelat.
Ja, men då var det alla. Jag sa att jag inte visste om det var alla. Men ja, det är liksom...
Jag är ganska säker på att man kan göra det i andra Mario Party-spel också.
Alltså det är så jävla sinnessjukt. Alltså jag vet inte riktigt vad Nintendo tänkte där. För det är, alltså, men jag tycker de ska bringa it back, liksom. Annoying stuff. Åh, oh, gud.
Tomodachi Life kanske gör det.
Ja, Tomodachi Life.
Jag är så taggad. No. Jag har till och med nedräknare i min mobil som säger hur många dagar är kvar. Och det är 44 dagar kvar.
För att klargöra. När denna podcasten kommer upp så är det färre dagar. Är det någon speciell serie som ni hade velat se Nintendo liksom bara ta till sig liksom sådär? Precis som de har gjort med Bayonetta 2 och nu det här Fate of Frame.
Half-Life.
Heter jag.
Half-Life 3.
Half-Life 3 exklusivt till Wii U.
Det hade varit det bästa. Gabe Newell kommer ut på E3 där och han var liksom så här, ja, det är dags.
Han säger bara, det är dags och alla ställer sig upp och bara applåderar. Vrålar, bara,
det ska ju vara en flashy trailer och allting. Alla blir skipipade och sen står det bara så här, only for Wii U.
Det skulle ju få det skulle ju rädda. Det skulle ju fan rädda Wii U.
Oh ja.
Det skulle få Wii U att pitcha den här idén. Du får den att vinna konsolkriget för helvete.
Men om du får vara seriös nu, David.
Jag får vara seriös. Nej, men jag tycker Elin ska få svara först. Hon hade någonting där. Jag hörde inte exakt vad hon sa.
Elin hade någonting.
Jag sa GTA.
För de behöver ta sig under vingen.
Ja, fattade till Wii U liksom.
Jag tänkte att det hade varit skitnice om de typ... jag vet... Är det fortfarande... Jag vet inte hur det ligger till med vem som äger rättigheterna och sådär. Men det hade varit rätt nice om de tog till sig typ Psychonauts 2.
Ja,
faktiskt.
Det hade varit, absolut. Alltså då hade du, för jag menar, det som Nintendo också behöver är det här att visa att de inte är dickbags, typ. Att de är liksom så bara, hej, vi förstår er, och vi bryr oss om er, this is what we give you. Men Nintendo fattar inte hur sånt fungerar.
Förvisso skulle det bli ännu en plattformare, men å andra sidan, det är Psychonauts 2.
Ja, precis. Åh, oh, jösses. Jag tycker vi går vidare.
Ja, det låter som en bra idé.
Ja. Okej. Vet ni vad? Capcom har utannonserat ett helt nytt Ace Attorney till 3DS.
Gud vad vi har längtat.
Ja, precis.
Hurra!
Ja.
Jag har aldrig spelat Ace Attorney i hela mitt liv.
Det är dumt. Ni borde spela Ace Attorney.
Jag vet inte vad det är för någonting.
Det är det är en rättssimulator.
Fan vad kul. Det?
En advokatsimulator med en jävla massa humor och väldigt trevlig story. Du kan köpa det senaste på din 3DS för typ 200 spänn eller någonting sånt. Och det är massor för pengarna. Det är typ 30 timmar spel, så gör det. Absolut. Men det intressanta här med det är ju att de här spelen brukar de utspelar sig ju i Japan egentligen. Men när de kommer hit så har de ändrat liksom, samtidigt som de har översatt spelet så har de ändrat så att själva platsen som spelen utspelar sig på är i Amerika.
Men ändrar de storyn då också eller är det,
det
samma,
är samma
story? Alltså så är det typ så här en samurai som kom in på salonen.
Ja!
Fast lär det vara en samurai dock.
Nej men alltså,
ja,
där
fan,
är en
de har väl igång då kanske. Ja.
Nej men alltså,
jag vet vad de kommer göra. Jag vet precis vad de kommer göra. Om det är en samurai med i spelet så kommer de bara göra om honom till Tom Cruise.
Som får stoppa honom.
Det var ju faktiskt en samurai snubbe med i det senaste spelet. Han var ju åklagare.
Ja, okej.
Han var lite efter sin tid.
Hur som helst. De gör ju alltid de här grejerna, och även ifall man kommer till såna här platser där de bara liksom så här uppenbarligen är i Japan, där det verkligen är så här bara, ja, nej, men ska vi inte gå till det där nudelhaket och liksom käka nudlar, och så bara, sure. I, what the fuck? Men sånt har de där. Så i alla fall, det senaste här nu, det nya 3DS Ace Attorney-spelet är aningen otippat ett spel som utspelar sig under Meiji-eran i Japan, vilket för de som inte vet är under 1800-talet, och för att vara mer exakt så utspelar sig spelet under 1868.
Yeah.
Fram till 1912 tydligen.
Oj, specifikt. Ja,
så det här kommer alltså vara ett spel där man spelar som Phoenix Wrights ancestor. Ja.
Ja.
Och man är väl precis som i dem en advokat. Och det jag tycker är spännande här är att jag vill lite diskutera den här, hur fan kommer de att översätta detta till liksom Amerika? Hur ska de här snubbarna, det ser lite ut som den här karaktären som ser ut som Phoenix Wright, att han har typ ett svärd. Typ en katana. Mm. Och man bara liksom, och han klär sig i en väldigt, väldigt japansk sån här svart uniform. Mm. Du vet.
Jag tycker frågan är, varför ändrar de ens?
Jag vet inte!
Är det för att amerikanerna inte ska få veta att det finns något annat utanför landets gränser?
Jag tror att i det första så var det nog för att det skulle mer, alltså, kanske
tilltala.
Ja, eller kanske relatera till, liksom. Jag har faktiskt ingen riktig aning.
Men det är riktigt jävla korkat.
Jag tror att lösningen kommer att bli att de i den amerikanska versionen kommer att säga, i ett parallellt universum där Los Angeles ser ut som i Asien. Ja, precis.
Under 1868 i New Orleans så var jättemånga intresserade av Japan, bara så att ni vet.
Många arkitekter diggade japansk arkitektur, så de byggde hela New Orleans för att efterlikna Tokyo.
Visste ni inte det? Jag får se så bara haha. Men jag tycker det här är väldigt jävla otippat. Dels för att det inte kommer ha någon jävla koppling till någonting. Alltså jag menar, i och för sig kvittar det ju. Därför att charmen i Ace Attorney-spelen har alltid varit typ dialogen och animationerna som de man liksom försöker lura fram deras sanningar liksom från är sjukt roliga. Så det kan väl bli intressant med en massa typ så här konstiga gammalmodiga japaner. I don't know. It could be cool.
Jag tycker att Ace Attorney ska göra en crossover med Professor Kalkyl.
Vill du utveckla det?
Professor Kalkyl versus Ace Attorney.
Ja, precis. Jag menar, han har ju redan brottats med Professor Layton. Det måste ju vara en ny professor efter det.
Ja, ja.
Själv. Eller Doctor Who.
Doctor Who versus Phoenix Wright. Oh. Okej.
Okay. Sure, why the hell not?
Precis, varför inte? Jag tycker att de borde göra fler sådana crossovers. Jag menar, Capcom är ju ändå rätt duktiga på det. Men det är en väldigt japansk grej.
Ja, visst är det.
Just crossovers. Så jag tycker det är synd, därför det borde fan översättas här. Därför jag vill fan se typ Marcus Fenix gå tillsammans med typ fan. Varför joinar inte Master Chief och typ han liksom, de går tillsammans där bara liksom så, jag är Marcus Fenix, och han bara, jag är Master Chief. Balt, då dödar vi någonting. Liksom, why not? Ärligt. Jag tycker att det... Ja, precis. Halo versus Gears of War. Gears of Halo. Gears of Halo.
Gears of Halo. Ja, det är vackert.
Oh, men okej, okay, er fantasi crossover.
Alltså, man måste ju ändå, typ den här Pokémon mot Digimon är ju typ en sån där vanlig. Det hade varit skitkul.
Oh.
Det hade varit jättespännande ju.
Ja, det är absolut. Animal.
Jag hade köpt skit under det här spelet.
Jag är erkänd Pokémon-mästare, så jag
och,
känner att det ska vara någonting
för mig. Ja, precis, det har vi ju sett. Erkänd Pokémon. Men David och Elin då? era?
Jag kan inte svara på det här.
Varför inte?
Jag vet inte.
Hon väljer att inte svara.
Det är privat.
Det är en känslig fråga.
Okay? Assassin's Creed och Doctor Who. Det känns nästan typ för, nästan för självklart. Han bara dyker upp där liksom typ i Italien och så bara Ezio Auditore är där och bara de typ chillar tillsammans. Varför inte? Ja, precis. Men nej.
Sure, why the hell not?
På tal om Assassin's Creed. Yes! Jag är bäst. Så som ni kanske har hört, era små barn, alla som är intresserade, alla spelar Assassin's Creed tydligen. Eller hur, David? Ja, Elin spelar. Tydligen så är det så här nu att Assassin's Creed Unity blev ju läckt för ett tag sedan. Och sen så visade de trailern för det och sa vi skulle egentligen utannonsera det här på ett bättre sätt, men det skett sig för att vi, någon hade upp en dator typ när de flög. Och
det är ju Ubisoft, det är ett nätskal.
Det var ju... ja, men...
Så kommer det bara läcka
det är så intressant, för det var någon som tydligen hade på NeoGAF. Han hade kommit ut med typ Assassin's Creed. Jag vet inte om det var detta eller fyran. Men han hade liksom skrivit så här bara, ja, nej, men jag träffade en snubbe på ett flyg en gång. Och han sa liksom att han jobbade för Ubisoft och att han jobbade på nästa Assassin's Creed. För han såg att han spelade det här PS Vita Assassin's Creed-spelet. Så bara han kom in på det liksom helt enkelt. Och så bevisade han det genom att visa upp en laptop med trailern för det spelet. Alltså det nya då, som antingen var 4:an eller Unity. Och då var man liksom såhär, det är rätt briljant. Och alla bara på NeoGAF liksom bara, nej. Men då är det en lögn. Och sen bara, nej, det var sant. That's great. Hur som helst, i det här nya Assassin's Creed Unity så kommer det finnas en ny liten trevlig grej som då är ett 4-spelare cooperative läge. Alltså så att man kan spela med 4 andra personer. Och detta ska tydligen visas då på E3 i år. Och det här co-op-läget kommer då att vara inriktat på en story. Antagligen separat från singleplayen, verkar det som i alla fall det som har läckt ut hittills. Men jag tänkte nu när vi älskar Assassin's Creed så mycket så kanske vi skulle snacka liksom om vad fan, hur ska det se ut när man hoppar runt 4 pers ovanpå tak liksom. Och vad fan innebär detta för serien?
Mycket död, tycker jag. Nej, men alltså, jag tycker att det är... Även om jag inte bryr mig om Assassin's Creed märkvärt, så känns det ändå skönt att de åtminstone försöker med nya grejer till varje spel. De hade tower defense i ett av sina spel. Alltså, de verkligen kastar ur sig allt möjligt. Men det här känns faktiskt... som att det egentligen borde ha kommit för länge sedan. För jag menar, det hela borde ha kommit i Brotherhood. För det hela upplägget där var att man skulle typ samla ihop ett större gäng med assassins som skulle hjälpa en i uppdrag och så. Redan där borde man ju egentligen haft möjlighet att typ hoppa in i så här matchmaking och bara jag behöver hjälp med att mörda en snubbe. Kan ni komma och hjälpa mig? Och de bara, okej, okay, sure, whatever. Och så mördar man ihop. Så det känns som att det här... Yeah. Det här är ett bra tillskott till serien. Absolut.
Jag håller med. Det är ju, jag är inte speciellt intresserad av Assassin's Creed, men om man ska kunna göra det med sina polare, om det typ ska finnas så att man kan planera ett mord typ, att det ska ungefär vara som GTA:s heist, fast
eller typ någonting i stil med online. Payday 2 typ.
Ja, precis.
Där man kunde planera liksom saker innan och sen se allting gå åt helvete. Om de gör någonting i den stilen så hade det varit intressant.
Ja, precis. Ja.
Tyvärr kommer de ju antagligen inte göra det. Då kommer de antagligen bara göra det typ
fyra assassins på en karta.
Typ gå och mörda.
Alla går runt på Abstergo och tittar på väggar och säger, vem fan har skrivit det här på väggen?
Ja. Vad är det här för Space Age-grafik?
Det är precis det mest bullshit-slutet i hela världen. Ja, Elin.
Va?
Jag måste verkligen...
Yeah.
Du hade spelat ettan och tvåan.
Jag har spelat ettan och halva tvåan.
Okej, vad tyckte du om slutet i ettan?
Jag minns det typ inte.
Nej, vet du varför? För han vaknade upp och så var ingen där och så tittade han på en vägg. Och så sa han, vem fan har skrivit det här på väggen? Och sen flöt eftertexterna förbi.
Just det.
Alltså det är typ det sämsta slutet i hela världen. För jag är så jävla, sånt jävla antiklimax. Du liksom så här, du har just dödat den sista snubben. Du kommer ut och man, liksom, där är en massa story där inne i skiten. Sen kommer du ut och så bara, vad fan är jag där? Så går han in på sitt rum och så bara, shit, jag har Eagle Vision nu. Och så tittar han på väggen och så bara, who could have written this on the wall? Och sen bara, du, eftertext.
Men jag tycker det är sjukt att de ska ha liksom en story utanför den här typ drömvärlden eller vad man ska säga.
Ja, det är helt onödigt.
Ja.
Jag hatar det. Jag tyckte om det i Assassin's Creed 4. Av den anledningen att det kändes inte som att den tryckte på en lika mycket. Därför att i ettan, tvåan... Och trean där ju, så handlade det helt och hållet om Desmond Miles och hur han var liksom så här, fan, alltså du måste rädda världen för att den håller på att fucka. I fyran så är det mer eller mindre bara att, hej, Abstergo är dickfaces. Men vet ni vad de också gör under tiden? De har ett spelföretag som tar de här minnena ur folk och sen så bara de liksom gör spel av det. Och du går ut här liksom så du är inne i Abstergo Entertainment och går runt där och liksom typ unravelar saker som har hänt i serien innan och liksom typ en massa sådana här logs och sånt skit. Och det är fräckt. Det är ärligt talat det enda som någonsin har varit intressant därifrån, för att du kan liksom gå runt där och liksom bara, hej allihop, här är jag.
Så är det ett spel i ett spel?
Ja, du jobbar på Abstergo Entertainment.
Ja.
It's fucking great!
Det är... Inte anledning nog för att det ska rättfärdiga hela...
Nej, det tycker jag inte.
Det tycker jag inte. Men det är åtminstone mer okej än att de försöker bygga en enda enorm storyline kring den verkliga världen också. För det är så här, I don't give a shit about this Desmond Miles guy. Liksom, jag vill vara en lönnmördare som trycker igenom massa hidden blades inom folks halspulsådror.
Precis.
Och det var ju det som var intressant med hela spelupplägget. Så jag tror de flesta blev besvikna när de insåg att det var ett fucking science fiction-spel.
Jag blev lite besviken. För det är liksom... Ja, vad fan. Men för att återgå till det här med fyra spelare-grejen. Är det någon som har någon annan liksom tanke i det hela? Eller ska vi hoppa?
Alltså jag tror att...
Jag tycker det låter...
Jag tror inte att det kommer bli väl polerat.
Nej.
Men jag tror att... Eller jag vet att serien har behövt det här väldigt länge. Jag tror inte att det kommer göra kommer vara den enda anledningen till att Unity kommer att vara köpvärt. Men så här,
de har väl ganska kort utvecklingsperiod på spelen?
Jag tror egentligen inte det. Därför att de har ju flera stycken team egentligen.
Ja.
I den här grejen. Så jag menar, det är vissa som har jobbat på Unity samtidigt som de typ avslutade... Assassin's Black Creed 4. Så de har ju jobbat på det här spelet antagligen redan i 2 år minst.
Ja, sen kan jag tycka att 2 år är ganska...
Alltså jag tror att skillnaden är att teamen som jobbar på Assassin's Creed-spelen är så fruktansvärt enorma. Det är typ... Alltså de är ju hur många som helst. Det är ju nästan osunt många och liksom över flera stycken olika platser i världen samtidigt. Så det är inte konstigt om det blir weird. För jag menar, oftast det som gör spel bäst är ju när du kan gå inom samma studio och liksom gå till någon annan, kolla vad de gör, faktiskt snacka med varandra ordentligt istället för att liksom säga, okej, ni i Montreal, ni gör vattnet. Medan de här snubbarna där borta i typ Irland gör gånganimationen.
Det har ju säkert med kostnader att göra.
Antagligen, men det är liksom... Jag tror att där ligger mycket i att det ibland känns lite... choppigt.
Ostrukturerat.
Ja, choppigt och konstigt. Att vissa saker är skitbra, men vissa saker är liksom...
Poop.
Ja, och att de inte riktigt knyter samman ordentligt liksom.
Men ja. Ju fler kockar som är inblandade, desto sämre blir det ju. Och jag menar, naturligtvis så blir det ju sämre, och det blir ju inte större skillnader för varje spel när man släpper dem årligen. Och jag menar, Ubisoft har ju gått rakt ut och sagt att de vill inte göra en ny spelserie om de inte tror att de kan göra en årlig grej av det.
Jag tycker det var dåligt sagt av dem.
Också. Oh,
för jag tror nog inte att alla delar den logiken. Jag tror, för jag menar ärligt talat, om man tittar på Ubisoft och de spelen som de släpper, så många av dem skulle jag ju säga är inte franchises som gör det där.
Nej, men jag tror att det handlar väldigt mycket om, alltså, skillnaden mellan vad amerikanska Ubisoft gör och vad europeiska Ubisoft gör. För menar, det är väl europeiska Ubisoft som gör typ Rayman-spelen, kommande Child of Light.
Ja, precis.
Och de lite mer, vad ska vi säga, kreativa spelen med lite själ i sig.
Om det är de är betydligt mer polerade.
Absolut.
Ja, gud ja.
Om det är någonting som är det intressantaste dock som de har gjort på länge, det är ju fan ändå UbiArt-enginen. Som då både Rayman Legends, Rayman Origins och det här nya Child of Light bygger på. Den är så fruktansvärt snygg, och jag sa för ett tag sedan på Twitter att det jag helst av allt hade velat se, nu när vi ändå snackade om Nintendo också innan, att om Nintendo nu skulle få för sig liksom att bjuda ut sina karaktärer mer, de har ju redan gjort det med Zelda och det här den här crossovern med, vad fan heter det? Dynasty Warriors. Hyrule Warriors heter det eller något sånt.
Fast är det en crossover?
Det är ju en... Och, det är väl ingen crossover, men de har gett bort typ karaktären till dem.
Ah, jo, ja, men precis.
Och sen sagt, här, ni får använda denna, gör ett spel som inte alls är som någonting vi gör. Och det jag ville säga var de ger Mario till personerna som gör Rayman. Och jag vill säga dem göra ett Mario-spel i UbiArt-enginen. Det hade varit fantastiskt.
Ja, det var det grymt.
Ja, absolut. För jag menar, de har ju redan gjort ett spel som är så grymt mycket bättre än vad som har kommit i Mario-väg de senaste, jag vet inte, sen 2006.
Ja, sen första New Super Mario Brothers, typ.
Ja, men precis.
Ja. Så det är ju det. Det hade jag verkligen velat se. Det hade varit så otroligt mysigt och fantastiskt och oväntat att bara se det där fantastiska. Ja, det var mitt glada ljud. Nu tänker jag göra ett hopp här.
TV-spel är kul.
TV-spel är kul. Då ska vi se här.
Vi har snackat väldigt länge nu. Frågan är vad vi ska gå till.
Vi har snackat i typ 40 minuter ish.
Har vi? Okej.
Okay. 46 står här, men sen klipper vi bort någonting också. Så vi, det kan vi räkna 43 kanske, någonting sånt. Och det gör ingenting om det blir mer än en timme. Jag vet inte vad siktar vi på ungefär.
Högst 2 i sådana fall.
Ja, precis. Därför det, och då är det nog rätt lugnt, tror jag. För då har vi 2 grejer till, en film pitch. Och jag tror det ska kunna gå relativt snabbt.
Okej, men...
Trubbel i paradiset, David, Elin och Dennis.
Som alltid.
Ja, Sony har nu släppt sin PlayStation 4 och den säljer väldigt bra. Vad hade den nu sålt senast? Var det typ 7 miljoner ex?
Ja, det stämmer.
Och det var ju sålda exemplar, medan Microsofts Xbox One har sålt...
Nej,
den hade... Det var skeppade maskiner. Så det var inte faktiskt bestämt sålda ens en gång. Så det var typ 3,5 eller någonting sånt, tror jag. 5 kanske. Jag vet inte. Hur som helst, det går bra för dem. Men en sak som folk har varit väldigt, väldigt oroliga för nu är Uncharted och Naughty Dog då. Deras nya projekt på PlayStation 4. Därför att, som säkert ingen har hört och ingen bryr sig om, så är det flera stycken ifrån Naughty Dog då som utvecklar de här spelen och utvecklade även The Last of Us, som har hoppat av Naughty Dog av en eller annan anledning. Där finns inte direkt mycket som är sagt varför. Dels har vi Nate Wells som var lead artist för The Last of Us, och även Amy Henning som var creative director för hela Uncharted-serien. De här två personerna har bara puff försvunnit. Och nu, även nyligen, så är där en snubbe som gjorde dels den här rösten till teaser-trailern för det nya Uncharted-spelet. Todd Stashwick heter han. Han är tydligen inte heller kopplad till projekt längre, för de har tydligen valt att rollsätta någon annan. Så folk blir ju väldigt så här nu. Vad fan är det som händer? Är det så att hela spelet har blivit omgjort från grunden? Har de liksom gått tillbaka till till skrivskiten och skrivit om grejer och sånt? Och är det någonting som är problem? Vad tror ni, mina vänner? Jag vill ha en liten pojke på såsen här. Det betyder att jag vill ha en diskussion.
Ja. Alltså, ändå Uncharted, det har ju... Ja. Det har ändå kommit tre spel, så det finns ju som redan en ram för vad de ska göra.
Precis.
Ja. Så att, jag tror inte det är ett sånt stort problem. Det är ungefär som Halo-spelen, att det blev helt nytt team. Men jag menar, det gick ju bra det också. Det sålde ju som smör.
Ja, men det är ju för att det är Halo.
Jo, visserligen, men det är Uncharted, det är också en populär serie.
Jo, men det är väl mest folk är typ oroliga för att det skulle bli typ åt helvete eller någonting sånt. Ja. Och, eller att det försvinner in i limbo som typ The Last Guardian.
Ja, jag tror skillnaden där är ganska stor dock. För att jag menar, Uncharted är ju trots allt en av Sonys flaggskepp. Tillsammans med Killzone, liksom. Så att det känns ju som att om det skulle dyka upp för hinder, så skulle nog Sony lägga precis allt krut de har för att se till att Uncharted 4 kommer ut och gör det så snart som möjligt. För de vill ju visa vad PS4 går för. Ja. De har typ gjort det med Killzone Shadowfall, men någonting får mig att känna att Uncharted 4 kommer antagligen vara ännu mer imponerande, åtminstone grafiskt. Så att jag tror att Sony kommer nog att se till att det här spelet dyker upp ganska snart.
Förmodligen. Just det här att folk blir väldigt oroliga. Alltså, jag tycker ju det är lite smått onödigt att bli liksom rädd och så här. Åh nej, tänk vad fan ska hända. För jag menar, som vi redan sagt här nu, de har en mall. Det finns en rätt så klar bild av vad de ska göra. Sen om de liksom gör det bättre än de andra, ja, det är ju en helt annan femma. Men fortfarande väldigt skumt att alla de här människorna hoppar av, liksom. Just Amy Henning exempelvis, som var en väldigt stor del i projektet då, för hon skrev ju mer eller mindre berättelserna och var en väldigt stor del i hur skådespelet kom fram och sådär. Något som var rätt bra i de spelen också. Hela den här motion capture-grejen och sånt. Och hon försvann ju lite plötsligt. Det var ju aldrig riktigt klart varför hon försvann. Så det är väl mest det folk är liksom oroliga för, att det skulle vara någon form av inre konflikt, kan man väl säga. Av interests och så vidare.
Men hon fick alltså kicken, hon avgick inte själv.
Jag tror aldrig det sades att hon fick kicken, exakt. Det är det som är, men det var inte heller något sånt här tillfälle där de sa nog mer eller mindre att hon var tvungen att gå. Vilket kan betyda vad fan som helst. Och hon, det var ju inte så här heller, du vet, som de brukar göra där de säger, åh, vi hoppas att de lyckas jättebra nu i sin, vad de nu än gör härnäst. Utan det var ingenting sånt. Så jag kan väl förstå om folk skulle bli lite sådär bara, guys, hon försvann, nu försvinner de här killarna, what's going on, hallå, snacka med oss snälla.
En annan grej, handlar inte om nåt idag, men en annan person som nyligen fick, och jag vet inte om det sades att han nödvändigtvis hade fått kicken, eller om han hade inte gått självmant i alla fall. Det är jag ganska säker på. Men vad heter han nu då? Han som var kompositören bakom de första Halo-spelen. Hette han Martin O'Donnell?
Det kanske han gjorde.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Men han Russell fick ju Crow. lämna Han fick ju lämna Bungie nyligen. Så att det märks att det spelar ingen roll hur stort namn man nödvändigtvis har i den här industrin. Man kan få kicken i alla fall.
Ja, alltså sen är det lite så här, ofta press överspelar ofta de här grejerna väldigt mycket. Så här, när spel, du vet, efter att spel är färdiga, så bara så här, Sony tar bort liksom typ så där 40 personer från den här studion, liksom avskedar dem. Och då kan jag bara säga, fan. Därför det är så här industrin funkar. När de går in i crunch mode så anställer de fler människor. Och när de är färdiga med spelet, då kommer de ju ligga i sån här low time. Vad fan ska de då med alla de här typ 100 pers i ett team som inte gör någonting?
Många frilansare.
Ja, men precis. Det är det jag menar.
Ja, alltså, jag tror de flesta frilansare.
Det finns ingen anledning att ha 100 pers på ett team hela tiden.
Men de kan ju tvätta fönster.
Ja, men precis.
Ja, vem ska göra det?
Ja, precis. Du måste ju tänka lite längre, Jakob.
Jag tänkte inte på det. Fan också. Jag trodde att någon annan gjorde det dock på typ Naughty Dog. Att typ där kom in typ Jack Tretton. Fast han är inte på Sony längre.
Nej, han har ju också lämnat sin position.
Men jag tycker det var bra. Alltså,
Jag
hade sagt som så här att om det hade varit så att jag var Jack Tretton och jag liksom jag hade nog också gått av på topp. Därför det känns verkligen som så här bara,
absolut.
Fan. PS3 gick lite hackigt där. Nu säljer jag liksom PS4 mer än allt. I'm out, guys. I'm done.
My job is done.
Ja, precis. Bara, hej då.
Ja, vi kommer ju för alltid komma ihåg han som brände Microsoft.
Ja, men jag tyckte han gjorde bra jobb. Han är en härlig människa för övrigt. Det är lite synd att han försvinner där, för att han är alltid en delight på E3. I love him. I love that guy.
Ja, men det är som du säger. Det är fullt rimligt att han lämnade på topp. För alla vill väl bli ihågkomna på det sättet. Som någon som gjorde någonting bra, snarare än någon som gjorde någonting
som
bra.
Som Don Matrick.
Ja, precis. Hans avsked var inte lika glamorös.
Han bara, Xbox One, cloud gaming, the power of the cloud. Vad gör det? Jag vet inte. Alltså, det där är någonting som man borde diskutera ändå igen. Därför att jag menar, de har gått tillbaka på mycket och Xbox One ser betydligt mycket bättre ut nu än vad den har gjort. Alltså, i början liksom. Där, ja. Nu är den faktiskt okej att köpa. Det är ett vettigt val.
Och den har ju några fler spel också.
Det är lite intressant där att se hur de gick ut och utannonserade Xbox One. Och de ställer sig här på den här scenen och liksom bara så här, ja, TV, 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 sport, 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 ja. Och sen så bara de, när de går ut så här och folk börjar fråga dem så här, hur är det med det här alltid online? Och liksom det här med att man inte kommer kunna köpa liksom spel och sådär och kvar, liksom, du vet, man måste registrera dem och sånt. Och de bara, alla sa olika saker. Har man inte som ett sånt här stort företag som Microsoft en fucking gameplan?
Jag tyckte det bästa var ju då de sa det här med att med allt är online. De sa typ, ja men du kan ju köpa ett Xbox 360.
Ja, det var ju Don Matrick som sa det också. Ja,
det var såhär, vad sa han? Sa han just vad jag trodde att han sa? Alltså, ja.
Men med anledningen till att alla sa olika saker var, jag tippar på att det var medvetet att man ville hålla det så luddigt som möjligt så att folk skulle köpa en Xbox One i blindo och sen när de väl öppnar
sidan.
Jag måste ha online jämt.
Roligt! Don Matrick, bara hans ansikte kommer ut och tvn, han bara
alltså, han sitter bara och runkar i en hög med pengar.
Ja, eller han bara liksom så här, all the money, det kvittar vad vi, alltså det är lite så här. Jag tycker att det är skumt att de gjorde det, därför att om man tittade på det, det är precis samma sak som Sony gjorde när de utannonserade PS3. De bara liksom så här, har du inte pengar till att köpa den? Har du inte 7000 spänn? Well, fuck you! Gå och ta två jobb, din motherfucker! Sen kom tillbaka och köp den där, för vi vet att ni kommer att göra det. Ge oss era pengar, motherfuckers! Alltså, hur kan man vara så körd upp i sin egen röv? Att man inte liksom ser att bara så här, hej, det skulle nu kunna vara folk som inte tycker att det här är okej. Och jag tror att din tanke där är bullshit. Just att de ville hålla det luddigt. Därför att grejen är, nej. Jag tror nog att du kan ha rätt. Men grejen är den att de hade kunnat få Alltid Online-grejen att låta bra. Om de hade svar på sakerna. Därför att innan du går på en sån här grej så måste alla ha klart för sig vad är svaren. Vi måste ha grejer att kontra direkt med. Oavsett vad de kommer att fråga eller vad de kommer att ha för kritik så kommer vi ha svaren. Och har du då liksom så här, ja, den är alltid online. Men det här är liksom väldigt så här, men det som gör detta bra är att. Därför jag menar, du kan alltid vända någonting till något positivt. Varför är det här bra? Men de var liksom så här, ja men power of the cloud. Och man bara, vad betyder det? Jag vet inte.
De ser väl sig själva som att de är så etablerade att de kan göra i princip vad de vill.
Det är intressant, för Sony var rätt etablerade förra gången med sin PlayStation 2, men
jo, det är som en cirkel.
Power of the cloud.
Kontentan, folk lär sig aldrig och kommer aldrig göra det.
Precis, titta på COD.
För att avsluta vårt spelsnack den här gången så i slutet av varje podcast, den här då speldelen, så kommer vi ha en djup analys av spelgrejer.
Jakob.
Väldigt...
Wow, ja, vad bra det lät.
En väldigt onödig djup analys där vi dyker in i de allra största frågorna, viktigaste frågorna inom spel. Och vad ska vi snacka om den här gången, David?
Tysta protagonister!
Ja, de där jävlarna.
Protagonister.
Vad fan betyder det?
Jag kanske sa fel. Huvudrollsinnehavare i spel, helt enkelt, som alltid håller käft.
Spel. Pojkar som alltid håller käft.
Eller kvinnor.
Eller kvinnor. Men kvinnor håller aldrig käft i spel, tror jag.
Vad sa du där?
Men, vänta, Elan, någon kvinna... Nu ska jag tänka så här...
Fast ironin är ju att Elin har inte sagt någonting på jättelänge.
Ja. Det är för att jag inte har någonting att tillföra.
Jag tycker du ska komma på saker att tillföra.
Det är inget viktigt att säga.
Men det behöver inte vara viktigt.
Jag har inget oviktigt att säga.
Okej, har du en stum hjälte som du vill ta upp som är jättebra?
Jag? Nej.
Du är nästan stum just nu.
Jag kommer inte på någonting bra just nu.
Jag vet om att David hade en bra.
Ja, jag har den bästa faktiskt. Den absolut bästa, och no joke. Gordon Freeman från Half-Life-spelen är, och kommer nog antagligen för alltid vara, den bästa tysta huvudrollsinnehavaren någonsin. För att han säger inte ett piss på hela, vad blir det, 4 spel. Nu räknar jag med episoden.
Half-Life 4, det blir väl... confirmed.
Jag confirmade det alldeles nyss. Nej, men han säger inte ett piss i Half-Life 1, 2, episod 1, eller episod 2. Ingenting. Mm. Men ändå så får han så jävla mycket gjort. Det är sinnessjukt. Han får en tjej, närmare bestämt Alex, att tycka om honom. Han lyckas få människor som han inte har slängt ett ord till, få dem att dyrka honom som någon jävla frälsare. Han, alltså jag vet inte, han lyckas med allt. Och han öppnar inte truten. Hur är det möjligt? Han är världens bästa glidare.
Han är liksom en sån här också, han är väl typ någon sån här jävla professor-typ snubbe också.
Ja, han är typ fysiker.
Ja, han är fysiker. Och jag undrar så här, om du är så stum som han är, hur fan lyckades du med det?
Hur lyckades han få jobbet överhuvudtaget? Satt han helt stum på arbetsintervjun och bara stirrade på arbetsgivaren?
I like the way you look. You're hired.
Det var precis det. I like the way you think. You're hired. Och han säger inte ens ett ord, han bara skakar hans hand och går ut i rummet.
Och sen nöjd ut.
Han måste ha gjort världens bästa jävla CV. Det är där det hänger på, tror jag.
Vi behöver inte ta
det. Han borde ju kunna skriva åtminstone. Eller vem
alltså,
vet.
Han är ju rätt så trevlig på det där sättet att... Jag menar, de verkligen litar på honom också. Han är så fysiker. Han åker in där på Black Mesa i början av ettan. Och sen så bara han åker där hela vägen. Och alla bara säger, god morgon Gordon. Och han säger inte god morgon tillbaka. Sen så bara de liksom stoppar honom i det här rummet. Han bara liksom säger, ja men du är fysiker. Så du får gå in i det läskiga farliga rummet med nuclear power. Och de bara liksom så här, det du ska göra Gordon som fysiker är att du ska trycka på den här knappen. Och sen så ska du putta vagnen in i den här maskinen. Alltså det var...
Jag undrar varför man måste göra det manuellt. Det känns som att det där borde man ha kunnat gjort med hjälp av en maskin. Det är jättekonstigt att de tvingar honom att göra det. Det är bara för att han ska få skuldkänslor.
Man kan ju undra vad han har på sitt CV också. Eftersom han har ju en, ska man säga, bred kompetens när det kommer till olika vapen och typ granattillsatser och allt möjligt. Samtidigt som man är typ teoretisk fysiker.
Han kommer bara spela väldigt, väldigt mycket paintball. Du vet på alla de där typ nördarna där inne i Black Mesa. De bara såhär, ja, Gordon.
Jag tror han spelar våldsamma tv-spel, för då lär man sig. Men...
För att sno ett skämt från en kamrat till mig. Så tror jag att hans CV bestod enbart av ett A4. Med en enda fras. Och frasen lyder... Fångade Mewtwo utan Master Ball.
Och de bara, åh, skills.
Ja, typ, fan honom måste
precis,
bli.
Fysiker, det är du nu. Här får du.
Jag vet inte vem du var innan,
ja,
men precis, nu är du fysiker.
Jag tänker så här också, känns inte det där lite som ett jobb som en fysiker, alltså som någon annan än en fysiker borde ha gjort? För jag menar, ärligt talat, är du fysiker... Så känns det inte att putta en vagn och trycka på en knapp som ditt liksom
yrkesområde. Han kanske kom in och egentligen skulle ansöka om jobb som typ rörmockare eller någonting, men han sa ingenting under intervjun och de bara, ja men du är fysiker. Så han tänkte bara,
jaha, är det du? Han heter Les Gordon Freeman. Det är inte ens han. Han bara kommer in där och de bara säger, jaha, det är du som Gordon Freeman. Jag har sett ditt CV. Skitbra. Du är anställd direkt. Och han bara, vad som händer?
Han kan lika gärna heta Stefan.
Jag tror han heter Stefan.
Stefan Larsson, så heter han.
Steven Larsson. He was a normal man. Who did nothing wrong.
Och inte precis, mycket mer än han, så.
Men jag menar, de var ju som de bara, ja, Len är 40
här,
000 i månaden.
Det här förklarar ju ändå rätt så bra. Så. För sen så bara han liksom så här, okej, okay, ja, jag sticker väl till jobbet och antar jag. För jag menar, vad fan, jag måste ju förklara ändå. Så går han dit. Och då är det här den här dagen på Black Mesa. Och de bara liksom så här, åh Gordon, där är du. Ta på den här dräkten. Och han bara, och han liksom hinner inte göra någonting. Han tar på dräkten liksom så här, för vad fan, okej, okay, jag får förklara sen. Så bara de puttar in honom i det där rummet liksom så här, bara, tryck på knappen och dra in den där skiten. Och sen bara, och han bara, nej!
Fast ni måste ju analysera en annan grej också. Och det är ju hans väldigt stora förmåga att mörda. För han är ju väldigt bra på det, uppenbarligen.
Ja.
Var kommer den ifrån? Tror ni att han typ var med i Street Gangs innan han...
Ja, så han växte typ upp i Bronx eller någonting. Eller något sånt där. Queens, jag vet inte.
Stefan Larsson i Queens.
Steven Larsson.
Ja, men okej, vänta. Black Mesa, det ligger inte det i New Mexico?
Jag skulle vara Nevada egentligen eller någonting.
Ja.
Mm. Det låter passande.
Ja, men precis, det förklarar så. han växte upp i Las Vegas. Och det är allt.
Det är allt.
Jag förklarar allt.
Ja, men alltså, jag tycker om den här teorin att han faktiskt inte är Gordon Freeman. Utan alla bara tror att han är det. Och han har bara dragit in i det.
Tänk om det skulle vara plot-twisten i sista spelet.
När han avslöjade. Han var liksom så...
G-Man bara vänder sig om och bara... I know your real name. Stefan.
Stefan Larsson.
Och Alex bara liksom så... Va?
Du ljög för mig, så här.
Dramat.
Det blir så klassisk...
Hur kunde jag ljuga för dig? Jag har inte sagt ett enda jävla ord.
Då blir det en så här klassisk så här romantisk komedigrej och det hela. Att hon kommer bli arg på honom, men sen kan de hitta tillbaka till
varandra. Han måste jaga henne till flygplatsen.
Till Borealli.
He's looking at you, kid.
Oh, helt fantastiskt. Ja, jag vet inte. Men det är lite så här andra... Alltså, han är ju den intressanta så där, tysta protagonisten. Men jag skulle vilja säga att Link också är jävligt intressant. Därför han är ungefär lika fucking smooth.
Oh, ja.
På det där sättet. För, alltså, till exempel i Ocarina of Time. Där är det väldigt så här, alla kvinnorna är fan på honom. Och han säger inte...
God knows why.
Nej, men precis, han säger ingenting. Han bara liksom kommer dit där och bara liksom så här, han får en fiskkvinna, han får en jävla kvinna på en ranch och sen så bara, ja, men Zelda är ju självklart. Och det bara liksom så här, ja, ja, men det är chill.
Kvinnorna i Hyrule kanske är väldigt ytliga.
Ja, det var det jag tänkte säga.
De kanske gillar hans gröna kläder.
Jag menar, vem gör inte det?
Ja, eller hur? Den där Peter Pan-looken skulle få mig på fall.
Tror de gillar hans väldigt trånga kalsonger.
Jag kanske ska prova det någon gång.
Jag tror inte han har några kalsonger.
Nej, hans vita tights, liksom.
Jag tänker när han böjer sig ner.
Och så andra sidan, han har ju inte...
Det är det man inte ser egentligen. Alltså för att... att han har en lång utformning på sina jävla tajta vita byxor. Men på grund av 64 alltså polygoner så syns det inte så bra.
Okej. Okay.
Det kan vara det.
Det kan vara så.
Eller så är det bara så att kvinnor han möter helt enkelt inte har några krav alls. De typ träffar en pojke för första gången och bara, hej!
Ja,
dig ska jag
alltså,
ha!
Typ de som bor i, vad fan, Lake Hyrule, nej vad fan heter
Lake Hylia.
Lake Hylia, det är bra att jag ger ett Zelda-respektiv. Jag kan inte ens...
You're supposed to be the professional here!
De träffar typ fiskfolk och en gammal snubbe i ett laboratorium. Och så kom den ung, blond snygging.
Jag tänker mig lite, vi kom in på den här diskussionen egentligen, hela detta ämnet, för att det var någon som skrev en väldigt, väldigt trevlig fråga, och det var typ om Mario bara typ är efterbliven. Eller om han, vad var det?
Om han bara kan fyra ord, eller om han bara är typ prydd och vill dölja något. Jag måste för övrigt säga någonting om personen som ställer den frågan. Lucas Jones heter han. Skriver för IGN. Den här killen, han kan få vilket yrke som helst att låta ashäftigt. Tänk er själva. Lucas Jones, janitor. Fan, jag vill också vara
Lucas
janitor.
Lucas Jones, mattant.
Fan, om Lucas Jones hade varit mattant, då hade jag blivit mattant dagen efter. Ja, det är så jävla häftigt namn. Det måste jag ge honom. Jag vill vara Lucas Jones.
Jag vill gifta mig med Lucas Jones så att jag kan sno hans efternamn. Gratis.
Jag kanske hinner först.
Åh, Jesus. Men ska vi då svara på den här frågan om faktiskt Mario bara kan fyra ord, alltså om han är efterbliven eller...
Jag tror på det förstnämnda, att han faktiskt är inte nödvändigtvis efterbliven. Han kan, åtminstone så var han nog inte född så. För att, jag menar, tänk på vad det är han gör genom varenda spel. Han slår sin skalle mot ett massa typ betongblock. Naturligtvis måste han bli dum i huvudet till sist.
Joho! Åh! Åh, Jesus. Ja, jag kan tänka mig.
Så du tänker dig typ så här, varje gång han hoppar, woohoo, då är det så här, ja, nu kommer jag inte ihåg mitt telefonnummer.
Ja, precis så.
Det kanske är bäst så, för om Mario hade pratat så hade han nog varit väldigt rasistisk. Han var liksom så, mamma mia, jag är från Italien.
American bastard.
Ja, American bastard, så heter ju Bowser. Han är ju redan rasist.
Bowser, you capitalist swine.
Why you don't buy a Wii U?
I kill you with my hammer, bitch.
Mario, motherfucker! Okej.
Blev han helt plötsligt en ghetto boy helt plötsligt.
He'll fuck you up, det vet du.
Ja. Nej, det, som sagt, det är nog lika bra att han inte pratar. Men det är definitivt, han måste ju ha någon form av hjärnskada.
Antagligen.
Det är nog inga större tvivel om.
Antagligen är samma som dig, David.
Yahoo!
Okej, okay. Nu var vi färdiga med det. Det här kanske blir en grej. Jag är inte säker. Vi får se om folk faktiskt kommer på någonting varje gång. Men vi tänkte att den här delen av showen ska vara film pitch galore.
Trots att det här inte ens är en filmpodd så kör vi på det.
Vi kanske kommer på spel någon gång.
Ja, det
så det är helt enkelt bara pitchhörnan, kallar vi det.
Ja, perfekt. Där har vi namnet. Ja.
Pitchhörnan! Great. Med David Erlind och Jonas Gardell.
Och Jonas Gardell. Ja. Han får inte vara med.
Okej. Okay. Men du hade en filmpitch den här gången, David.
Ja, och jag kände det att så här, jag skiter i om den passar i den här podden eller inte. Jag måste ventilera den här.
Du kan
ju
inte
någonstans
vänta på att vara med i Hey Pod.
Nej, gud nej, det här kan inte vänta till dess. Det här är för viktigt för det.
Okay.
Det här är liksom, det här är nog den bästa pitchen överlag som jag någonsin har kommit på. Det här får mig nästan att gråta lite. Det är så vackert.
Det kommer bli ett antiklimax, tror jag. Därför att du bara liksom så här, du spelar upp det som fan nu.
Ja, gud ja. Men det här kommer inte bli ett antiklimax. Jag lovar, det här är jättebra.
Okej. Okay.
Tycker jag.
Tycker du, ja.
Okej. Okay. Nu menar jag verkligen, håll i hatten, för här kommer titeln. Filmen jag kommer att prata om idag heter Pappa Bajs.
Okej, okay. Fortsätt.
Ja, så att eftersom att jag gillar Leonardo DiCaprio så får han vara med i den här filmen.
Bara därför. Jag tänker mig så här att
ja, det är faktiskt bara därför. Jag tänker och för att jag vill att han ska ha en Oscar också. Ja. Så det är därför han får.
Leonardo DiCaprio är nominerad för Oscar för bästa huvudkaraktär i Pappa Bajs. Poopy Dad.
Kan du inte se det framför dig?
Är det Poopy Dad på engelska?
Nej, det får bara heta Pappa Bajs.
Pappa Bajs.
Så bara svenskar förstår.
Ja, nej men alltså det kommer vara typ så här, det kommer vara på engelska och allting. Alltså då kommer vi prata på engelska så, men den heter Pappa Bajs.
Pappa Bajs.
Och den har ingen amerikansk titel. Det är Pappa Bajs över hela världen.
Pappas bajs över hela världen.
Nej, ja. Pappas bajs sprider sig över världen.
Okej, fortsätt snälla.
Jesus Christ.
Annars kommer vi vara kvar här i alla evighet.
Okej. Så att historien börjar med en ung Leonardo DiCaprio som ser sin pappa för sista gången. Han lämnar familjen helt enkelt. När pojken senare i livet, när han blir Leonardo DiCaprio, han kommer inte ihåg hur pappan ser ut. Det enda minnet han har av sin far är hur hans bajs luktade. För han gick på toaletten efter honom.
Alltså,
jag kommer inte klara det här.
Vänta, är den med?
Ja, det är med. Det är jättemycket mer. Det är jättemycket mer. Så att Leonardo DiCaprio, han växer ju upp, obviously, utan sin riktiga far. Men han får en styvpappa istället. Och vi alla vet vem som ska spela styvpappan. Kom igen, ni alla vet.
Nicolas Cage.
Oh, det var bra.
Det är Bryan Cranston. Men Nicolas Cage var bra dock. Det kanske överväger honom. Men Bryan Cranston är det just nu. Och han är ju förstås jätteelak och arg hela tiden. Så att när Leonardo DiCaprio säger typ, en dag så ska jag hitta min pappa. Så säger Bryan Cranston, du kommer aldrig hitta din pappa. Eller hans bajs. Men det här sporrar ju naturligtvis Leo ännu mer. Så att han bestämmer sig en dag för att han ska bokstavligen gå från hus till hus i hela landet tills han har hittat sin pappa.
Oj.
Och det här tar honom ju naturligtvis flera år. Och vi kommer ju se när han går in i varje hus.
Och luktar på bajs.
Precis. Så att det är det han gör genom hela filmen. Han går till hus till hus och så luktar han på bajs. Men det tar kanske 5 år. Jag har inte riktigt bestämt specifikt sådär hur många år det ska ta. Men det ska ta väldigt lång tid i alla fall. Till sist så börjar han ju naturligtvis ge upp.
Mm.
Han är trött. Han börjar få mycket skägg. Några gråa hår till och med. Han börjar ge upp. Han är bara så trött. Och så är plötsligt han ute på en ranch mitt ute i ingenstans. Där kan vara Texas eller någonting sånt. Och där på verandan så sitter Tom Hanks.
Oj.
På en gungstol. Han har en pipa i munnen. Han är skäggig lite som i filmen Captain Phillips. Och Leonardo DiCaprio kommer fram till Tom Hanks. Och han är jättetörstig och han är kissnödig också. Så han frågar ju Tom Hanks om han kan få låna hans toalett. Och Tom svarar, absolut! Men det luktar nog inte så gott där inne. Jag har precis bajsat.
Okej.
Så att Leo går ju in på toaletten. Och han har inga förväntningar eller någonting. Han har liksom, han har officiellt slut. Han har officiellt... Okej. Nej, men han har ju officiellt slutat leta. Han vill bara slappna av och inte göra någonting längre. Så att han går in på toaletten och så ofrivilligt så börjar han ju sniffa. För det gör man när man känner doften av bajs. Så att man inte vill.
Yes.
Ja, jag gör det i alla fall. Och helt plötsligt så känner han igen sig. Han känner igen doften.
Lukt det, Javu.
Och han vänder sig om. Fortfarande kissnödig behind you. Och vänder sig om, sparkar upp dörren, springer ut i verandan och så skriker han pappa! Och kastar sig över Tom Hanks. Och Tom Hanks förstår direkt. Och de kramar varandra, de kysser varandra.
Och tungkysser då och så hoppas jag.
De har det jättemysigt. Och Tom Hanks förklarar att det var din mamma som inte ville ha mig i huset för att jag luktade så illa. Så att det är därför jag flyttade hit till Texas där ingen någonsin kunde känna min doft igen. Men du hittade mig, min son. Du hittade mig. Sen i det här fina ögonblicket så står Bryan Cranston där, bara några meter bort. Och han ser svinförbannad ut.
Han står bara i sina kalsonger, hoppas jag.
Ja, precis. Precis som i första avsnittet av Breaking Bad så står han där bara i kalsonger. Och en skjorta. Och han ser jättearg ut. Men så här, successivt så övergår hans sura min till gråt. Han står där och så säger han, jag önskar att jag också kunde hitta min pappa. Den enda anledningen till att jag var så sur på dig, Leo, var ju för att jag själv inte har någon pappa. Och Tom Hanks vänder sig mot Bryan Cranston och säger, men du, jag är din pappa också. Och Bryan Cranston blir överlycklig och kastar sig över både Leo och Tom Hanks. Och de kramas. Och sen är det slut.
The end. Jag tänker mig att outro-låten är typ...
Great Mighty Pooh.
Nej, jag tänker typ någon Spice Girls-låt.
Spice up your life.
Cover of Bryan Cranston.
Va?
En cover av Bryan Cranston och Willem Dafoe.
Ja.
Spice up your life!
Spice up your life! Oh. Meth!
Ja, mycket vackert.
Så att den här filmen har premiär 2016 och den är 5 timmar lång.
En timme för varje år, eller?
Ja, precis.
Ja.
Så att, vad tycker ni? Har ni någon feedback? Vill ni så här inflika någonting?
Jag är helt...
Jag tycker det känns lite kort, filmlängden alltså.
Ja,
du ska inte tänka på att förlänga den.
Jag funderade ju på det själv. Det känns som att vi, för att verkligen känna hans desperation, så vill jag ju nästan att det ska vara 8 timmar.
Ja, du måste ju hinna med någon karaktärsutveckling och sådär.
Ja, det känns, alltså, så här, 4 timmar tyckte jag var lite för kort för det. Men 5 kändes okej, men jag kanske köper 8 istället.
Har du börjat tänka på en uppföljare än?
Ja, ja.
Pappa bajsade igen.
Mamma fjärt.
Ja, jag har faktiskt en uppföljare på gång. Jag kallar den för Packa ihop Hollywood. Där Hollywood kollektivt tittar på den här filmen och inser att vi behöver aldrig göra en film igen för att den här var för bra. Så slutar de göra film för evigt och spränger Hollywood. Det är uppföljaren.
Okej. Ja, oh, det är bra. Det är lite som den här... någon av uppföljarna till Human Centipede.
Vad precis det
där, där det är en snubbe som tittar på Human Centipede-filmen och blir så obsessed med den så att han gör det själv.
Ja, men det är lite folk. Meta så. Jag gillar metafilm, så jag ville göra det till uppföljaren.
Mm. Bra, David. Nästa vecka kanske det kommer en ny filmpitch eller spelpitch eller någonting i pitch-hörnan, eller vad jag kallar det. Ja! Vi har haft det trevligt idag. Jag hoppas att alla är nöjda med det här första avsnittet. Och om ni inte är det, synd. Vi kommer göra fler.
Många fler.
Ja, och de kommer komma upp på YouTube. Kommer komma upp på iTunes. Och sen är det väl det typ allt.
På allt och inget kommer ni att få se och höra den här podden.
Precis.
I resten av era liv.
Så kort och gott. Om ni har några frågor eller ämnen som ni skulle vilja att vi tar upp i den här fantastiska podcasten, så kan ni skriva dem på Twitter med hashtaggen PodPy. Hashtag PodPy, så blir alla glada. Alla blir jätteglada, har jag hört. Eller hur?
Nej,
ja, kanske.
Precis, alla blir glada. Och då tänkte jag att vi kan göra en sån här liten bara avslutning där vi säger, var fan kan man hitta oss överallt? Så David, är det din? Var fan kan man hitta dig?
Varför får jag alltid börja?
Därför att jag känner dig.
Och jag känner på dig, Jakob.
Tack.
Ni hittar mig på YouTube. På PixelPine naturligtvis. Och även på min egen kanal Polygonprattot. Ni hittar mig på popmani.se. Ni hittar mig på slutet.nu. Och ni hittar mig i en brevlåda närmare bestämt precis bredvid ert hus.
Ja! Det är det bästa stället. Elin Lundström, var fan kan man hitta dig?
Man kan hitta mig på Twitter under namnet Atomvinternatt.
Oj!
Och så hittar man mig ingen annanstans. Jo. Jag lurar internets hörnor. Hönor. Jag lurar på deras hönor.
Det är bra.
Du lurar alla hönor.
Någon måste ju hålla koll på dem.
Jag känner
det är så diaboliskt av dig.
Jag vet.
Jag känner en filmpitch.
Foreshadowing till nästa avsnitt.
Ja. Dennis Wiklund, var kan man hitta dig?
Ja, här.
På PixelPy.
Jag kan hitta mig på PixelPy på YouTube och på Twitter, PixelPy Dennis.
Där skriver han aldrig.
Ja, jag har ju också en Twitter, kan jag ju nämna. Det är
jag ska bli bättre.
Det skulle ju...
Om det bryr er.
Och mig, ja, det är väl självklart. Ni kan hitta mig på PixelPy på YouTube. Varenda dag, 24 timmar om dygnet. Ni kan hitta mig på Twitter också, @PixelPy, därför jag stal den Twittern från alla andra. Sen är det väl inte mycket mer, för jag behöver inte existera på så många ställen.
Facebook.
Så, som sagt, prenumerera på den här vackra podcasten, prenumerera på YouTube-kanalen och bli lyckliga. Tills nästa gång, ha det bra, sov gott. Njut av en...
Auf Wiedersehen!
Ja, precis.
Push.